God eftermiddag. Klockan är 15.00, det är onsdag och på KTH betyder det allt som oftast att vi kör en liten podd som heter Fikasnack om framtidens utbildning. En helt livesänd sak som vi kör i Zoom med väldigt begränsat manusstöd, utan det är ett kollegialt samtal där vi resonerar kring frågor som rör utbildningsutveckling, lärosätesutveckling i stort och smått, saker som är KTH-specifika och saker som kanske är lite mer med en internationell utblick. Jag heter Johan Plidfodde. Jag sitter på IT-avdelningen som verksamhetsanalytiker till vardags, men ibland så gästspelar jag som poddvärd i den här podden. Lyckligtvis så är det inte bara min småländska ni behöver lyssna på, utan jag har gäster med mig. Och vi kan väl börja med att hälsa Gabriel. Välkommen tillbaka till podden.
Tack så mycket.
Tack för att du med ganska kort varsel valde att ansluta som min co-host här idag. Vi har också Alina med oss. Varmt välkommen.
Tack, hej.
Och fonden till det vi ska prata om är att just nu så är det fortfarande möjligt att söka till KTH, men 15 april så stänger vi ansökningen för den här gången. Och det innebär ju att för alla som jobbar med studentrekrytering på KTH så är detta bråda dagar, spännande dagar och också både lite nervösa och pressade dagar såklart. Det här är något vi gör varje år, men det är ju också någonting som är otroligt viktigt för oss. Alltså utbildning och forskning är ju essensen av det vi gör, och då måste vi ha studenter där, precis som vi måste ha forskare där. Jag tänkte om vi bara lite kort presenterar vilka ni är. Alina, kan du börja lite kort? Vem är du? Vad gör du på KTH?
Absolut. Alina Lingna heter jag. Jag ingår i verksamhetsstödet. Jag jobbar på kommunikationsavdelningen och är verksamhetsansvarig för nationell utbildningskommunikation. Alltså den kommunikationen som riktar sig mot presumtiva nationella studenter. Och det är ju i syfte att rekrytera studenter till våra grundutbildningar och behörighetsgivande utbildningar. Jag har varit på KTH sedan 2016. Jag vet att i KTH mått mätt så är det ganska kort, men jag tycker
ändå
att
hit.
Ja, tack. Nej, men jag har ändå varit här ett tag och jobbat nog med de flesta, om inte alla, projekt som vi har haft under åren för att rekrytera studenter. Så jag är rätt insatt i de frågorna.
Kul. Varmt välkommen. Det är första gången du poddar här. Det blir säkert fler gånger. Har man väl hoppat i ån. Och det kan ju Gabriel vittna om. Välkommen tillbaka. Gabriel, kort, vem är du?
Tack. Jag är vice grundutbildningsansvarig på ITM-skolan och dessutom projektledare för att ta fram vårt senaste högskoleingenjörsprogram nu, som rekryterar för antagning till hösten för första gången.
Ja, det är spännande tider. Alltså det är allt detta jobb och sen vill vi ha lysande studenter som dyker upp då. Vi ska ju prata om studentrekrytering då, vid bemärkelse egentligen då. Så jag tänkte, Alina, vad är det ni jobbar med?
Ja, men som sagt, kommunikation med presumtiva nationella studenter. Mm. Och vi riktar oss ju framförallt mot de som läser eller har läst naturella teknik på gymnasiet, eftersom de är behöriga till våra utbildningar. Men även såklart mot de som har läst andra högskoleförberedande program, för att de kan ju komplettera eller gå basåret. Ja, det som vi jobbar med är ju då att väcka intresse för tekniska studier som är allmänt, men självklart framförallt för KTH som lärosäte. Och man kan väl säga att vi jobbar både med intresseväckande kommunikation och med mer bekräftande kommunikation. Och intresseväckande kommunikation är väl mycket att vi möter målgruppen där den är. Så vi har en stor verksamhet med studentambassadörer som vi skickar ut till gymnasieskola, och de tar emot gymnasieklasser här på KTH. Så det är en ganska stor del av vårt jobb att samordna den verksamheten. Och sen befinner vi oss självklart på sociala medier, alltså både med organiskt innehåll men också med annonsering. Vi försöker helt enkelt befinna oss där i de kanalerna och de platserna där målgruppen finns för att väcka intresse för KTH. Och sen, som sagt, bekräftande aktiviteter har vi också. Det är till exempel öppet hus. Det är många av dem, alltså många som redan har ett intresse för KTH kan komma och besöka oss och prata med alla utbildningar och göra ett välinformerat val, kan man väl säga. Och sen är vi också ansvarig för den delen av KTHs webb som handlar om utbildning, alltså kth.se/utbildning som vi håller uppdaterat och också fyller på med innehåll som vi vet att presumtiva studenter behöver eller vill gärna ha innan valet av utbildning. Så det är väl lite kort det vi gör. Så.
Det vill säga väldigt mycket. Och det är ju lätt, man tänker marknadsföring så är det ju liksom, man tänker kampanjsajter och trycksaker, men så ser det ju inte längre ut enbart. Eller tittar man ännu längre tillbaka då, jag har varit på KTH länge och på planeten ännu längre då, men en gång i tiden fick man ju en hyllmeter med programkataloger hemskickat från alla lärosäten och liksom, så där ser det ju inte ut längre.
Nej, fast det är inte så länge sedan vi slutade med det. Det är bara för något år sedan att vi bestämde oss för att lägga ner den tryckta katalogen.
För det är ju så här, ni väljer ju saker att göra och ibland gör ni det som vi ibland på KTH kan tycka är lite svårt. Ni väljer ju också bort vad ni inte ska göra. Programkatalogen bortvald, är det något annat som ni inte gör som andra lärosäten, alltså högskolor och universitet, gör?
Ja. Alltså en sak som kommer upp ganska ofta är ju det här, men varför annonserar ni inte i tunnelbanan som
Det var min
ett
fråga.
lärosäte från norr brukar göra? Och det är ju så att vi måste ju prioritera med våra resurser och då försöker vi göra de aktiviteterna där vi vet att vi når vår målgrupp och att också använda våra resurser på ett effektivt sätt.
Ja, för vi kommer ju komma in på det lite. Man är ju också nyfiken på så här, hur ni mäter insats och sådär. Sen samhället är ju i ständig förändring. Alltså, bara det faktumet att färre liksom, unga känner till högre studier och KTH. Alltså hur förändras samhället och den målgrupp som ni kommunicerar med?
Ja, det är jättespännande för att det är ju varje år är det ju en ny kull av målgrupp så att säga och det förändras ju ganska snabbt. Men det är lite utvecklingar som är lite utmanande för oss. Alltså till exempel det du nämnde att unga i allmänheten känner till färre lärosäten. För ett par år sedan så kände man till 10 lärosäten och nu är det bara 7. Och då betyder det också att färre personer känner till KTH, så det är inte unikt för oss, men det är ju en utmaning som alla lärosäten har, att kännedomen minskar. Sen också att flyttbenägenheten minskar, man vill inte flytta för att utbilda sig. Och en annan jättespännande utveckling just nu är också att framförallt killar väljer ofta bort en högre utbildning allmänt, och det är jättemånga, jag tror att det var 22% av gymnasieelever, alltså de manliga gymnasieeleverna som helst vill starta eget efter gymnasiet. Så färre vill studera, fler vill starta eget. Så det är ju absolut trender som påverkar oss jättemycket för att vår rekryteringsbas minskar ju kan man säga. Och en till sak är ju också att andelen som väljer att läsa natur eller teknik på gymnasiet minskar också och ekonomiprogrammet ökar väldigt mycket. Så det säger mycket om samhället i stort också, hur det utvecklar sig. Men ja, det är klart att det påverkar oss att om några år, när dessutom årskullarna blir mindre, så kommer det helt enkelt finnas färre bland våra primära målgrupper. Så då kanske man behöver tänka om.
Och Gabriel, du sitter ju med nu. Vi kommer att prata om ditt case lite mer explicit senare, men hur ser du, för du är också lärare här på KTH och följer den här verksamheten med stor nyfikenhet. Har du några tankar kring det här med studentrekryteringen?
Ja, alltså det finns väldigt massa tankar. Först och främst jag vill bara tacka Alina då för att både i samverkan med henne och vår lokala kommunikatör här på ITM-skolan så fick vi en otrolig uppbackning nu inför öppet hus. För att allting sånt här ska ju egentligen vara klart i höstas. Och vi kickade igång mitten av februari. Så det har verkligen gått med expressfart där så att vi hade allting klart innan öppet hus och så där. Så det har rullat på i expressfart och det är vi otroligt tacksamma för. Men sen så tänker jag så här att det pågår ju ett arbete nu då vi ska se över programportföljen eller vårt utbud på KTH. Det har ju rektor precis kickat igång. Och det som är så tydligt när vi börjar läsa våra olika, alltså beskrivningar av våra olika produkter, vill säga civilingenjör, högskoleingenjör, arkitekter och mastrar och massa grejer, det är att det finns ett lite omedgörligt dilemma i den här situationen. För att jag är ganska övertygad om att vi har inte längre en målgrupp. Och det här ställer ju till det lite grann då. För att vi hade ju turen då att hamna på öppet hus i ett sammanhang där det var ett väldigt stort flöde förbi oss. Det flödet gick till våra två mest rekryterande liksom, civilingenjörer. Och vi är ganska övertygade, hade vi försökt från vårt lilla HING-program rycka in de studenterna i vårt program, eller blivande studenterna, då hade inte de varit rätt för oss. Vi vet från industrin att det är ett stort sug efter högskoleingenjörer. De tvingas anställa civilingenjörer, men de stannar inte kvar på jobbet. Och så måste de rekrytera igen och igen och igen. Och på Scania till exempel så är det samma ingångslön på en civilingenjör och en högskoleingenjör. Så att det blir otroligt viktigt för oss och genomströmningen. Alltså att vi vill ju att ta vi in 120 studenter så ska ju åtminstone liksom 90% av dem också ta examen inom programmet och helst på nominell tid. Och då är det ju tokviktigt att vi bara får in de studenter på det här programmet som vet att de vill gå. Och hur det ska gå till,
så
det har jag inget bra svar på. Men jag tror att vilken rekrytering vi gör har ju otroligt stor effekt på vår genomströmning. Och med krav på ekonomi i balans och alla de där grejerna så blir det ju en stor fråga. Som vi behöver hitta svar på. Och jag vet inte hur de svaren ser ut i dagsläget, men det samtalet tror jag kommer att ha ett stort värde, att vi för på ett vettigt sätt framåt.
För det Alina beskriver, nu kommer jag in då som amatör analytiker här då på området, men du beskriver egentligen en minskande målgrupp som är i förändring. Och samtidigt så det du beskriver, Gabriel, det är ju egentligen en flora av utbildningar eller alltså produkter som vi ska matcha mot den här minskande och lite förändliga målgruppen. Där ska vi också då matcha ett större utbud av olika saker som KTH levererar. Så det är ju en växande...
Ja.
Alltså det är ett svårt uppdrag såklart. Och helt avgörande för oss att vi lyckas. Och du säger oss och i vid bemärkelse, alltså verksamhetsstöd och verksamhet gemensamt, att den dialogen är levande, att vi liksom stärker varandra där. Jag funderar på liksom, vad gör ni studentambassadörer då? Vi jobbar intensivt med webben. Vad mer gör ni, och gör ni någonting olika för de olika målgrupperna, eller hur ser det ut där?
Ja. Det är som sagt lite en avvägning med våra resurser, vad vi kan satsa på. Men alltså studentambassadörerna, de gör ju massa olika saker. Alltså dels så, som sagt, så skickar vi ut dem till gymnasieskolor. Vi tar emot skolor här på campus. De är med på de stora utbildningsmässorna, SACO-mässan och Kunskap och framtid i Göteborg. Och det är ju mer så här uppsökande aktiviteter där vi egentligen alltså, möter de som inte redan har ett intresse för KTH. Men digital annonsering har ju vuxit väldigt mycket de senaste åren också. Men också att vi hela tiden håller koll på var befinner sig målgruppen, vad använder de för kanaler. Så vi har ju, vet inte, det är många år sedan att vi valde bort Facebook, och nu har vi också valt bort Instagram utan satsar mycket mer på TikTok, alltså man hänger med i de trenderna. Sen är ju en annan fråga som också är aktuell det här med livslångt lärande, och det är ju också frågan, för det glömde jag lite att nämna, men det har vi också i vårt uppdrag att kommunicera mot yrkesverksamma, men framförallt och såklart i syfte att rekrytera till våra fristående kurser. Men det kan man ju också tänka sig, högskoleingenjörsprogram, de är treåriga, kan vi kanske, eller borde vi försöka få in andra människor till dem än gymnasieelever? Men jag har inte ett färdigt svar där, men jag tror att vi absolut kommer behöva tänka om vilka vi riktar oss till och med vilka våra produkter eller utbildningsutbudet då.
Så det kommer...
Nej, men det dök upp en fråga i chatten där, om jag tar mig friheten där. För att jag Nu blev det ju klart igår att jag skulle vara med här idag. Jag försökte ju ändå liksom lyssna runt lite grann. Och just det där, hur avvägningen mellan liksom europeiska och utomeuropeiska studenter eller till masterprogrammen. Det är ju verkligen en strategisk fråga. Kommer de utanför Europa kanske får vi betalt för det. Om vi lyckas rekrytera bra studenter från Europa så får vi inte betalt, men det kanske påverkar vår ranking. Så att det är många, det är långa svansar på våra strategiska val. Så att därför är det ju extremt viktigt att vi verkligen vet varför vi agerar mot vissa målgrupper som vi gör. Och sen så alla de begränsningar och utmaningar då som Alina beskriver. Det är absolut inget enkelt pussel det här.
Nej, det är inte det. Och en kanske mindre målgrupp, ett bredare utbud, det och med samma resurser då. Så det är klart att då blir ju aktiva prioriteringar, vad man väljer, framförallt vad man väljer att inte göra, det blir ju den här smärtsamma, besvärliga och lite riskabla övningen som man då måste göra någonstans. För att vi vill ju samtidigt ha en väldigt fint söktryck då. Och då vågar man inte skruva på för många muttrar varje gång. Men ni har valt bort Facebook, ni har valt bort Instagram, TikTok. Hur syns vi på TikTok? Vad händer där?
Ja, vi har ju ett eget konto då som heter KTH Student som man kan leta upp om man har appen. Men där har vi några studentambassadörer som producerar innehåll och publicerar det. Det blir mycket bättre om de som vet hur man använder plattformen gör det än att det är vi på kommunikationsavdelningen. Men det är ju en väldigt spännande kanal för att alltså, där har man verkligen möjlighet att nå ut på ett annat sätt än på Instagram eller Facebook till exempel. Alltså algoritmerna fungerar på ett helt annat sätt. Att vi har möjlighet att nå ut till upp till 100 000 personer med ett inlägg utan att vi betalar för det och utan att de följer oss. Så vi har ju möjlighet verkligen att nå nya grupper där som inte redan är inne och söker efter KTH. Så får man ju passa på att ha relevant och intressant innehåll så att de förhoppningsvis går in och kollar upp mer om KTH då. Så det är ju både en blandning av lite mer så här, lättsamt innehåll men också kombinerat med till exempel intervjuer med studenter från olika utbildningar och alltså, de går ju jättebra. De får ju upp till 50-60 000 visningar de där intervjuerna. Så det är en jättebra möjlighet att nå ut. Så då gäller det ju testa ibland när det kommer upp nya plattformar och se hur vi kan använda det.
Man kan ju bli också lite, alltså det gäller ju också att släppa taget lite grann då, att ge sig ut i en plattform som TikTok och använda andra innehållsproducenter än oss själva då, som sitter som statliga grå tjänstemän, tjänstekvinnor producerar.
Ja, det blir ju
Ja,
lättare cringe, som man säger.
det liksom, det säger sig självt att det finns nog bättre representanter då, men då måste man ju våga det. Och då kommer vi in på det här. Hur följer ni upp era insatser? Alltså det är klart att vi får ett facit varje år då, söktryck. Men jag gissar att ni gör lite mer än att titta på det.
Ja, absolut. Och det är också väldigt svårt att koppla direkt söktrycket till en specifik insats som vi har gjort för att det är en så himla komplex fråga att välja en utbildning. Så jag förstår ju också att det inte är så att vi lägger upp en TikTok och så får vi x antal fler sökande. Det är kanske inte riktigt så det funkar. Men alltså, vi gör ju massa olika saker för att följa upp våra aktiviteter. Så dels så gör vi en mindre undersökning varje år i maj där vi mäter helt enkelt i målgruppen hur många har sett oss i sociala medier, hur många har varit inne på vår webbsida, hur många har träffat oss på utbildningsmässor. Alltså att vi försöker kvantifiera hur många har vi nått med våra olika aktiviteter. Och sen är det ju där det går att mäta rent tekniskt så gör vi det också. Det är alltså följa upp våra inlägg och kanaler i sociala medier, följa upp webbstatistiken, var kommer våra besökare ifrån, men också hur kvalitativt är de besökarna. Hur länge stannar de, vilka sidor besöker de? Alltså hur kan vi anpassa innehållet på webben så att vi verkligen fångar upp de som kommer in, att det är lätt att navigera, helt enkelt mäta på webben. Men sen, gör vi också, jag men, inte egna undersökningar, men hänga, alltså, försöka och, men, ta till oss så mycket information som möjligt, dels om vår målgrupp. Men, till exempel senare i april så kommer vi ha en presentation av Ungdomsbarometern som man jättegärna får lyssna in. Man kan höra av sig till mig om man vill ha en inbjudan. Men sen följer vi också upp svenskarna och internet till exempel för att se i vilka kanaler våra målgrupper är och hur de söker information. Alltså generationsstudier för att verkligen försöka förstå den yngre generationen och vilka värderingar de har, hur de tänker kring framtiden. Ja, och så är det att ta till sig all den informationen och försöka anpassa inte bara kanaler och aktiviteter utan också våra budskap utifrån vad vi vet om målgruppen.
Ja, det är ingen enkel sak.
Nej, men väldigt spännande också.
Ja,
Det
det
är...
är himla kul. Och till syvende och sist, så liksom, det vi erbjuder, man kan ju tala då om marknadskommunikation, så här, men det vi erbjuder är ju en schysst produkt. Det är ju en vara som syftar till att göra världen bättre. Så på något sätt så det är ju alltid något vi har i ryggen, men det är stor co-opetition, alltså med andra lärosäten nationellt och internationellt. Så att det är inte enkelt. Jag tänkte, för tiden rinner på, konstigt nog. Jag brukar konstatera i varje podd att tiden går fort. Men vi har ju ett case som du, Gabriel, har varit med i. Och jag funderar bara på, hur har arbetet med det nya programmet skilt sig från tidigare? Och vad har gått bra i samspelet mellan verksamhet och stöd här?
Ja, alltså den största skillnaden mot allt annat, det är väl att vi jobbar med ständig tidsnöd. För att programmet beslutades i juni förra året och egentligen började jobbet i augusti, slutet på augusti, att skapa programmet från noll. Så att 2 månader hade vi väl på oss att ordna inför öppet hus till exempel då. Men vi har ju redan tidigt så krokade vi ju arm med våra lokala kommunikatörer på ITM-skolan just för att ta fram en så bred kommunikationsstrategi som möjligt. För att det är ju en massa olika intressenter i det här programmet. Studentrekryteringen är ju en del utav det. Och sen så har Alexandra von Kern då hos oss och Alina jobbat väldigt nära tillsammans för att få till allting då inför öppet hus. Så att bland annat så satte vi väl av 100 000 för att producera lite filmer då som spelades in ute i industrin. Och sen blev det så småningom 4 stycken. Är de 15 sekunder var de där tror jag, Lina?
Ja, precis. De är
Ja.
ungefär 15 sekunder. Ja.
Ja. Och de här då testvisats för olika målgrupper för att se att de håller. Den sista filmen blev klar dagen efter öppet hus eller någonting sånt där. Därför att de precis innan öppet hus konstaterade att de 15 sekunder man hade klippt ihop inte gjorde jobbet. Och då istället för att släppa något dåligt så tillbaks, gör om och sen så en vecka senare så finns den då också då. Och det är ju de som går i de här sociala medierna som är utvalda då. Nu är vi ju jättenyfikna naturligtvis efter antagningen här och se vad det här fått för effekter. Och det ska bli spännande. Och jag har förstått att det inte är helt enkelt att följa de där sakerna utan det finns fortfarande lite kvar att göra när det gäller att få ut statistik och sånt där. Men vi vet ju i dagsläget att ansökningstalen är ganska bra och vi har fått positivt effekt av flytten ifrån Södertälje in till Vallalavägen tror vi då. Så att vi har gott hopp om det här. Men som sagt, allting har gått i expressfart och lärandet har varit stort, tempot har varit högt och allting har funkat därför att vi har egentligen kopplat ihop oss kanske på ett lite annorlunda sätt än vad som är det vanliga.
Ja, från mitt perspektiv kan jag ju säga att det är väldigt, väldigt roligt att jobba med det här för att jag tycker verkligen att Men det är ju dels ni i projektledningen som tar fram utbildningen och sen den lokala kommunikatören Alexandra då och jag som har samarbetat väldigt bra och bidragit med olika kompetenser och kunskaper. Så jag har kanske kommit in mycket med målgruppskunskap och kunskap om vilka kanaler man kan använda och vilket format som funkar. Och Alexandra har ju väldigt bra koll på utbildningens innehåll dels, men också hela den samverkansdelen, för att det är en väldigt stor del i den här nya utbildningen. Och det har ju också möjligt gjort att vi har kunnat spela in de här filmerna i industrimiljö. Och så har vi också kopplat in studenter då som läser ett närliggande program idag för att få in deras kunskap. Varför valde de sina utbildningar? Vad ska vi trycka på när vi rekryterar till det här nya programmet? Och det är ju det har gått fort, och det är också en utmaning att försöka kommunicera en utbildning som inte är färdig än. För vi vet ju att innan man söker en utbildning så går man ju in på webben och läser inte bara programbeskrivningen, utan man vill ju gå ner i kursnivå och läsa vilka kurser kommer jag läsa. Men det finns ju inte för alla årskurser än, så då får man ju jobba runt lite och försöka beskriva så bra som möjligt vad innebär och innehålla den här utbildningen. Så det var ju lite nya utmaningar, men framförallt så tycker jag verkligen att det var väldigt lyckat samarbete där vi har kommit in med, som jag sa, olika kompetenser och snabbt kunnat skapa någonting där.
Ja. Nej, men så att det korta svaret på en fråga som kan ta lång tid att svara på, det är ju teamwork. Liksom.
Ja.
Väl fungerande teamwork, och det är vi ju beroende av för att komma någonstans med det här programmet överhuvudtaget.
För det är det tvärdisciplinära som ofta är det som löser ut knutarna. Att vi sitter ju, vi är ganska optimerade i givna processer. Men om du ska göra någonting vi inte gör så ofta, så kan det vara svårt att göra det med mindre än att man får ihop ett team som jobbar lite annorlunda, lite nytt. Det tar ju samtidigt, om man då vänder på steken, så går ju åt mycket resurser och muskelkraft för att göra ett sånt tryck. Så att det finns väl naturligtvis en begränsning i hur många sådana parallella aktiviteter vi kan göra varje år. Men det är kul när det väl funkar, och så kan man väl göra lite lessons learned förmodligen också då, så att det kanske är lite lättare nästa gång.
Ja, alltså det här arbetet med det här nya högskoleingenjören i industriell teknik då, det startades som ett pilotprojekt inom framtidens utbildning. Och då har vi alltid två mål. Det ena är ju att leverera det projektet handlar om, det vill säga att från programstart i september nu då med 120 minst studenter. Det andra målet är ju, och det var ju det vi fick delfinansiering av rektor för, och det är att ta fram verktyg och metoder som kan återanvändas om vi ska göra det här igen.
Ja.
Så att en stor del av mitt arbete som projektledare har handlat om bygga metodbiblioteket för hur vi tar fram fungerande lösningar för framtiden. Så att, och där är ju just det här teamworket kring kommunikationen kring programmet, där studentrekryteringen är en del utav intressentanalysen, så att säga. Det finns andra intressenter som också behöver genomtänkt kommunikation. Och de har vi inte riktigt hunnit till än. Vi har en fantastisk kommunikation med industrin, för de är ju våra partners i programmet då, va? Men vi har fler målgrupper än studenter och samarbetspartners i industrin. Och där har vi en bit kvar att göra. Så det är nästa spännande fortsättning för oss.
Ja, men jättekul. Och ett exempel på varför vi tror framtidens utbildning gör skillnad, det är just att vi systemerar våra insatser med förhoppningen att kunna repetera dem. Tiden går fort om man har roligt. Det säger jag visst varje gång, men jag tycker verkligen det. Men jag tänkte ändå avsluta nu, för snart är det 15 april, Alina. Vad har du för förhoppningar vad det gäller 15 april? Och får ni ett par dagars paus efteråt, eller hur funkar det?
Ja, förhoppningar är ju att vi får in bra studenter, att vi får in tillräckligt studenter för alla utbildningar, och sen kanske att vi ökar lite i marknadsandelen som hade för civilingenjörsstudenter som hade sjunkit lite förra året, så att vi kan komma upp det lite igen. Vad var den andra frågan? Om vi
vad
får
ska
en
ni
paus?
Göra sen? Får ni någon paus?
Ja. Jo, alltså en paus vet jag inte, men då börjar jag väl arbeta dels att kommunicera med dem som har sökt och hålla dem varm så att de verkligen också tackar ja till sin plats. Och sen också det stora utvärderingsarbetet drar ju igång då, och planering till nästa år, för snart är det sommar och sen är det höst och så drar hela rekryteringscykeln igång igen.
Så kör vi igen. Och apropå att köra igen, den här podden är tillbaka om en vecka, men nu är vi klara för idag. Stort tack Gabriel för att du tog dig tid att haka på, och jättestort tack Alina för att du gästade oss för första gången i podden. Vi håller alla tummarna för att det blir bra med söktryck både till programmet och till KTH stort. Och tills vi hörs igen får ni ha det så bra. Tack.
Tack och hej.
Hello.